Trädgårdssnack.
Ja, hörni, då är vi tillbaka i trädgårdsteppan. Back by popular demand, som det brukar heta, Annika.
är det så?
Men det känns lite så.
Det känns som, alltså tänk dig, det är 5 år. Vi har blivit 5 år äldre sedan vi startade detta. Det är väl underbart.
Fem år klokare, eller ja. Sådär? Ja. 5 år i varje fall.
5 år, ja. Klokare också, absolut. Ja.
Hörni, stort tack till alla er som skickar små glada meddelande och att vi kan hjälpa er lite grann. Eller så här, jag ställer lite dumma frågor och du står för de kloka svaren, Annika. Ska vi säga så?
Jag försöker i alla fall, och så dum är du inte.
Nej, men jag försöker. Mitt lilla förortsland hemma i Åkarp, där jag har en liten, alltså inte en jättestor trädgård, du har ju varit och sett. Ja, ja. Men den är så här lite lagom. Och,
alltså jag ska, väldigt ombonad, vill jag säga. Ja. Jag trivdes där.
Men det är ju så att det är ju nog tack vare min fru som har, alltså, ja, ja, som gör markarbetet. Uh-huh. Jag gillar ju liksom att komma där några gånger fram på våren, gör mina punktinsatser. Så här, ska du köpa ännu fler sådana här kryddor och ställa ut här ute nu igen? Så här, du får ju ta hand om det. Det är bara jag som vattnar dem. Du använder dem ju inte, så här. Men det är just den här känslan att man, du vet, i början på säsongen så måste man få ut.
Du måste det. Ja.
Ja. Det har ju liksom till en liten trevnaden vid uteplatsen kanske.
Det är så du börjar, alltså när det börjar bli lite mysigt och så, då kan du engagera dig mer.
Ja.
Är det så du menar?
Hon går och är jätteduktig och klipper, ja, och den här, ja, kanske lite mörkare tiden på det. Sån är jag.
Sån är du. Alltså jag är ju nästan, alltså jag är inte tvärtom, det kan jag inte säga, men trädgård för mig har oerhört mycket, har jag märkt, med min fantasi att göra. Jag älskar att skapa fantasivärldar och när jag är riktigt omsluten av en trädgård, alltså då mår jag som bäst. Så jag
ska också säga att du har ju verkligen ett fantasifullt, alltså du har din tropiska djungel, ja, du har din lilla japanska delen, ja, med lite vattenpål, och sen, ja, har du ändå liksom lite av den här vanliga klassiska svenska ut mot, ja, fälten, ja, ute i trakterna, ja, där du bor med
Ja, alltså det är väl det som är det roliga på något sätt. För jag kommer ju i olika känslolägen beroende på vad jag är i min trädgård. Och som mest omboad är jag ju i det som jag då kallar för bambujungeln. Där jag liksom inte ser någonting utanför, utom bara lövverket och så liksom. Det gillar jag.
Ja. Sen dyker upp lite pumper i din trädgård också, ska jag då säga. Så vi hade ju då förra året, för alla nu, vi kommer kanske referera till den här lilla pumpabataljen, men ja, det gick ju så långt så att den växte sig och tog sig in i bambujungeln nästan.
Ja, ja, det gjorde det. Alltså det var ju också för roligt. Men det blir väl lite så. Du och jag liksom ska, vi måste ju ha någonting att fightas om. Ja. Och det gör vi ju lite grann då och då. Och,
ja. Vi får se vad vi hittar för något i år som vi kan, ja, kriga med.
Ja, jag vet inte riktigt. Jag har inte kommit på någonting, men nej, kommer du på någonting så, ja, så absolut. Ja. Och det får inte vara vem dräper någonting först eller, nej, så. Det måste, nej, vara något skojigt.
Det ska vara lite positiv andra. Så här, av jord är du kommen. Nej, av jord är vi kommen. Så var det, ja.
Ja, alltså av jord är vi komna.
Så var det,
ja,
det, var det
så
temat
tänkte
du tänkte
jag
idag.
Det var, ja, inte så väldigt liksom bibliskt så, utan det var, ja, det att det dök upp, ja, självklart jord. Ja. För det är ju det handlar om.
Det dyker upp i det här programmet, alltså, så att med risk för er som har hängt med oss ett par år, så kanske så här, som jag brukar säga, repetition är lärdomens moder.
Mm.
Men att det är ändå liksom att just det där med jorden är ju så apviktigt.
Ja, apviktigt. Ja, ja. Det är det absolut. Mm.
Exakt.
apropå jorden då, jag måste berätta om mitt potatisförråd. Det har varit en sån grej i vinter. Den kan vi inte tävla om. Men vet du att jag grävde upp potatisar så sent som i förrgår? Perfekta lagrade i min lätta sandjord har jag haft potatis ända fram till i förrgår i jorden.
Men har du täckt över dem med,
ja,
något
var,
speciellt då?
Då fixade och trixade jag lite. Dels när jag planterade dem så grävde jag en fåra, och istället för kupa så la jag in jord från sidorna så de hamnade lite djupt. Och sen när det började bli lite kallt och blev ett litet islager, ytligt, då började jag lägga på mina potatisradder. Och sen har jag kunnat ta bort det och visserligen hugga lite med spett i ytlagret när det var då -10 ganska många nätter. Men potatisarna har klarat sig, och alltså Jag är jätteglad.
Smaken är fina eller på dem eller?
Ja, självklart.
Självklart, ja, det var nästan så att du blir kränkt.
Men vad är det
för sort har?
Marble hette den sorten som jag hade kvar nu i jorden. Sen har jag
en liten fast sak eller?
Ja, det är det. Och den skulle då vara tidig. Men som sagt, jag tror inte alltid på det jag läser, utan jag tycker det är rätt kul att prova och se vad som händer. Så då lät jag den ligga kvar och det har gått jättebra och inga skador. Den är motståndskraftig mot det mesta.
Men det
så
där det just med vinterförvaringen rotsakerna, det som morötter, potatis och så vidare. Jag vet att vi har pratat om det tidigare, just det där med förvaring.
Morötterna gick inte alls bra. Det var någon som började käka på dem ganska tidigt på hösten. Så att det projektet la jag ner
för år. Men om de överlever, hur klarar man sig? De liksom, alltså förvarar de utomhus? Går det att göra det?
Ja, de får ju inte frysa.
Liksom det finns lite något frostringen. Att packa in dem i sandhögar eller sådär. Ja.
De hade hållit frostfritt. Men det är så att vi får ju inte så mycket tjäl i jorden hos oss här nere. Det är lite mer synd om de som bor längre norrut. De kan väl kanske inte göra samma sak som jag nu gjorde. Men trots den här långvariga kylan som ändå var på några veckor, minus 10 på nätterna och så har det här gått vägen. Mm. Och det är ju kul, så det kommer jag göra om.
Vi ser fram emot en liten provsmakning vid tillfälle.
Ja, jag kan ta med mig. Du ska få en vacker potatis nästa gång.
En liten pantola, ja.
Sen har vi ju då lite nytt upplägg. Nu har vi ändå hållit på några år, så jag försöker.
Man måste precis förnya sig. Det är jobbigt, men det får man göra ibland.
Ja, det är jobbigt. Jag måste nog köpa en ny flis. Den förra har jag haft nu i 30 år, så det är väl dags. Ja. Men upplägget här då, det blir en stående punkt. Alltså, jag får ju ofta frågor när jag är på flygplan, i butiken då, kring växter och olika fenomen som dyker upp. Så det blir faktiskt en sån här lite, inte sjukdomspunkt, men hur står det till?
Fråga doktorn.
Ja.
Doktor Annika.
Nej, då vill jag inte bli betraktad som en doktor, utan nog mer, alltså, healing. Nej, spannet är stort, men vi kan väl säga att jag kommer försöka ge tips.
Handpåläggare?
Nej, inte heller. Men någonting åt att, vad kan vi göra för att slippa det här och så. Så det blir inte att grotta ner sig i allt möjligt pest och
kola. Men lite sådana här grejer som kan vara klassiska problem som dyker upp där i trädgården.
Ja.
Och du löser problem solver. Problemlösare.
Ja, det är bra du översatte. Ja. Tack så mycket. Ja, nej, men det kan jag väl försöka vara. Det är jag ändå försöker vara i vardagen också. Sen blir det en annan lite udda punkt då. Visste du det? Alltså, då kanske jag gräver fram någonting ur mitt eget lilla arkiv av lite udda kunskaper som man kan ha nytta
värdelöst
av.
Värdelöst vetande helt enkelt.
Nej, värdefullt vetande måste det vara. Det får inte vara värdelöst. Det kan vi låta andra syssla med.
Ja, just det.
Och sen blir det en annan punkt. Vad kan man göra med cirka 4 kvadrat?
Ja. Storleken har inte alltid betydelse just när det gäller trädgårds...
Nej. Inte.
För att jag vet att du brukar du ofta komma där liksom så här, bara skaka på huvudet liksom, och så tala om någon som vill ha en jätteträdgård på kanske 1 kvadratmeter.
Ja, till exempel. Hur mycket kan man få plats med? Ja. Så det blir väl en kombination av växter man kan sätta samman. Alltså, hur ska vi nu använda de här 4 kvadratmeterna? Mm. Och då blir ju förhållandena olika. Så därför man vill spetsa öronen, så pratar jag om någonting, en jord eller ett läge som man absolut inte har. Då är det kanske inte det. Då hoppar man den punkten, eller så lyssnar man snällt och tänker att det kan någon annan göra.
Men,
så tänkte jag.
Det låter ju jättebra. Så vi får väl bara ta oss igenom den här dagen jorden. Och så ska jag lära mig jorden. Och jag tänkte vi gräver ner oss i jorden, för att varje år så har du propagerat och berättat hur viktigt det är liksom att hålla koll på sin jord. Kanske uppdatera jorden lite grann i den där trädgården som har funnits där i x antal år. Om vi börjar där, vilka lägen är det som man behöver göra någonting åt jorden?
Jag gör det nog jämnt över året, kan man säga. Mm. Så att vissa då får ett nytt tillskott utav någonting. Till exempel rhododendron och surjordsväxter får tillskott av torv lite ytligt faktiskt på hösten. För att skydda de ytliga rötterna.
Ovanpå eller mulcha ner?
Nej, jag lägger det ovanpå så får det ligga där. Det skulle kunna funka med barkmull också. Och sen så att inte städa så mycket, det gör jag inte på hösten, utan istället försöka finfördela det som ligger i rabatterna i form av löv och annat. Och sen så kan man liksom kratta ner det. Gräsklipp läggs in i rabatterna om jag nu skulle förfärma klippa gräsmattan. Det vet du att jag inte gör så ofta. Och alltid så gör jag vid jorden när jag planterar eller flyttar växter. Så att nu när jag flyttar träd, då är det flyttning av trädet eller plantering av trädet och så minst en säck komposterad kogödsel. Då har jag bonnat för att det ska liksom funka. Så att jag gör lite olika saker vid olika tillfällen, men allt är med tanke på att förbättra jordens struktur och att bidra till ett aktivt och ett sunt mikroliv i jorden. För ju sundare jord du har, desto lättare blir det att rensa ogräs och inte få så mycket sjukdomar och sånt. Så det här,
då kan man också göra som jag. Mm. Alltså, vi gick och köpte en sån här säck med förra årets projekt, köpte en sån här kakaoskal eller sån här kakao.
Ja, ja.
Och slängde ut där ute, du vet, under häckar och sånt där man inte vill krypa varje gång.
Ja. Funkade det bra?
Fantastiskt bra. Ja. Alltså, jag kikade ut nu bara häromdagen och tittade ut. Ja, men det ser rätt bra. Sen lägger det sig som en liten skorpa nästan. Ja. När det har liksom blivit blött och fuktigt och torkat till. Så faktum, det kan, om man vill spara sig lite så luktid och jag lägger den någon annanstans i trädgården.
Ja, för allt sånt som du lägger som marktäckning. En natur, alltså, i naturen så hittar du ju liksom aldrig bar jord. Så det är ju bra att använda marktäckningsmaterial av olika slag. Och då kan det här kaka och fliset vara ett. Och så kan man använda barkmull eller täckbark eller någonting sånt. Men att man liksom, då får det ju återbildas och bli jord igen.
Precis.
Så av jord är du kommen. Aha. Allting kan man liksom återföra i sitt eget lilla kretslopp.
Men gör du alltid en sån här, alltså, om du går till din egen trädgård, gör du en check-up så här, löpande eller i början av säsongen, alltså odlingssäsongen, att du tittar över vad vi behöver förbättra, piffa till, slänga på lite barkmyll som du sa här till rhododendron och så?
Jag upplever inte som jag gör någon check-up, men jag gör nog mycket saker utan att tänka på dem. Jag köper ju hem mycket komposterad kogödsel till exempel. Och jag köper hem jord som jag ska ha till, nu har jag till exempel bananplantor som står på vinterförvaring. Mm. När de ska ut, nu står de uppgrävda liksom med bara sitt rotsystem. Mm. Helt torra hela vintern. Då ska de ju krukas in igen och då köper jag någon bra jord till det och så. Så att jag håller nog på hela tiden.
Men hur många, alltså, det låter så här som att du jobbar på plantfoppen och sliter och fixar och tipsar och sen kommer, hur många timmar lägger du i en snittvecka på din trädgård, Annika?
Svårt att säga, men nästan.
Av din vakna tid?
Ja, det mesta skulle jag nog säga på sommar, alltså under den varmare tiden, och på vintern är det kanske någon timme per dag.
Det är ändå så pass.
Ja, för jag gör ju så olika saker. Alltså då räknar jag ju med när jag sitter och myser över växtkataloger eller frökataloger.
Men engagemanget för trädgården?
Ja, så. Det är ju väldigt.
Ska man skämmas om man inte spenderar lika mycket tid som du, Annika?
Nej, det ska man ju inte. För det är ju, för mig är det ju ett intresse. Alltså bara tänka det, att jag har ett jobb som handlar om trädgård och trädgårdsskötsel och allt där kring. Och sen åker jag hem. Jag tycker ju det är så vansinnigt roligt. Och det inser jag ju att det tycker ju inte alla.
Nej.
Du tycker ju kanske andra saker är viktiga. Så nej, det ska man ska inte. Det finns inga absoluta måsten och ska och så. Det finns det inte hos mig heller. Utan jag gör ju saker som jag tycker är roliga för det mesta.
Vi har varit inne på lite det här med jordförbättring nu och fixa till kanske våra surjordsväxter. Men i vilket läge behöver man byta jorden? Och prata liksom byta jorden. Mm. Liksom om du tar ställer ut och kikar ut i trädgården.
Då är det ju, alltså, i en trädgård, alltså det som bor i marken, alltså där behöver man ju inte byta jord, men däremot så kan man kanske ta bort och faktiskt återföra ny jord i vissa lägen. Låt oss säga att du har haft rosor som börjar se skrutt ut och så. Alltså antingen så låter du bli att plantera rosor på samma plats, för då kan de ha tagit upp de näringsämnena som de gillar så att det blir lite brist och så. En typ av jordtrötthet uppstår. Ja, då kan man ju välja att jord förbättra där och så sätta någonting annat. Om man nu envist vill ha rosor där, alltså då är det ju att gräva bort mycket jord. Då är det ju många säckar för att plantera nytt och så. Och sen när du tillför ny jord till exempel då för att plantera en ros, då kan man ju gräva runt så att man blandar upp liksom, ju längre bort från den tänkta rosen du kommer, där mullar du in ny jord också.
Då tänker jag osvikligen också på det. Nu ska vi inte byta ut hela gräsmattan, vi kommer prata om gräsmattor längre fram igen. Men jag tänker på att jordförbättring av gräsmattan, det är lite, kanske lite större projekt. Är det toppdressa, lufta och toppdressa och hålla på? Eller?
Ja, och det, för de flesta så är det ju för tidigt att gå på gräsmattan nu. Den har ju inte riktigt vaknat och det är blött. Och det är
kyligt i marken.
Ja, så där kan man ju ligga lågt. Rent generellt skulle jag vilja säga att när gräset faktiskt ser ut som om det tänker börja växa, när du ser att det liksom, eller om man bor på landet, vilket inte alla gör, men då kan man hålla lite koll på vad lantbrukarna gör för någonting. För när de börjar gödsla till exempel raps då, om man nu känner igen sånt när det står i åkern, så är det ju så att vissa växter börjar växa tidigt. Och då får de ju också mat. Alltså mat ska du ha när du är hungrig. Så när gräsmattan börjar lite röra på sig, då kan det vara dags att börja gödsla den. Innan dess är det inte så mycket lönt. Och de som har mossa i gräsmattan nu, alltså låt det vara ett tag och gör något roligare så länge, och sen så kan man börja ta itu med det när lite längre fram. Ja. Åtminstone som det är här just nu. Så norrlänningarna kan ju vänta ännu längre.
Men vi kommer återkomma till, jag är alldeles stensäker på att vi gör det med gräsmatt. Men jag tänker också, Annika, att vi pratar om de vanliga fasta odlingarna ute i trädgården. Sen har vi ju, som du berättade, du har dina bananplantor som ska då krukas om och så vidare. Men kanske har andra krukor som ska börja flyttas ut här nu fram på vår sommarkanten. Jordförbättring där på sånt som har stått hela vintern och kanske hur länge som helst?
Om det har stått hur länge som helst, så fick du en sån rynka på näsan när du sa det. Usch, vad tråkigt detta nu lät, att det har stått hur länge som helst. För det ska du ju helst inte göra. Men titta på rötterna då. För att om du har någonting, oavsett vad det är, om det liksom är trängsel i krukan, då kan det vara så hög tid att ta upp plantan och så kruka om den, och då får den ju också ny jord. Då kan man ju liksom ta bort lite av den gamla tråkiga jorden för att se om den har skador på rötterna och klippa bort lite, se om det skulle behövas. Men annars är det ju att kruka om saker till en lite större storlek på krukan, och då får den ny jord. Skulle man nu ha en jättestor myrten som jag bland annat har då, som är så tung så att den får liksom köras runt med säckarkärra i sin kruka. Den krukar jag ju inte om varje år. Det är säkert 4 år sedan jag gjorde det senast. Då lägger jag ju på, alltså oftast komposterad kogödsel, och sen så när jag inte riktigt kan mylla ner det, för det är ganska mycket rötter där, så kan jag ju lägga på lite täckbark ovanpå det. Så att det ser lite prydligt ut och så. Så att man kan göra olika saker. Men kolla, har du liksom inget rotsystem som ser ut som om det ska bli för trångt i skorna, då kan man liksom låta det stå kvar ett år till.
Det blir en jäkla massa jord alltså som åker fram och tillbaka. Liksom
mellan plantskolan och
eller jag tänker bara mest alltså, till exempel du krukar om någonting. Och så, det är ju inte några jättemängder jord oftast, men ändå, alltså, kan man återanvända den alltså, vad tiden lider, den jorden som du har använt till exempel i en liten odling eller du har grävt upp? Och
alla dagar i veckan brukar du säga. Det är precis det budskapet. Kör ingenting till tippen. Alltså, det är klart.
För att den behöver ju gissa på att vila och få lite mer luft och näring, och så den gamla jorden. Så
nej, den behöver ingenting, utan tänk på den som jordförbättring. Alltså allting du tillför som är nedbrutna växtdelar, och det är ju jorden i stora delar. Den är ju bra om den kommer tillbaka. Alltså nackdelen är ju om man liksom fyller den på sitt flak på släpet och kör det till tippen. Det är ju det du får tillbaka sen i dina påsar. någon annanstans. Så det ska gå i ett kretslopp i din egen trädgård. Så är det jord över, ja, men släng det i någon rabatt eller under några buskar. Det gör absolut ingen skada. Har du växtsjukdomar av något slag, nu har du odlat potatis i en, ja, vad ska vi säga, en jättestor kruka i 5 år och fått massor med sjukor där. Ja, alltså det skadar ju potatisen, så nu kan du inte odla det. Alltså, men det är ingen som gör det. Om du mot förmodan skulle ha något som du tror är dundersjukt, ja, då ska du inte använda just den delen. Nej. Men annars, absolut, släng ut all gammal jord i, och har du för mycket blaffigt i din kompost så kan du slänga lite jord där också och blanda upp och så. Så återanvänd jorden.
Recycling är dagens tema.
Ja.
Och nu tar vi på oss problemlösarhatten, Annika. Hur står det till egentligen?
Ja, nu var det den här punkten. Då tänkte jag ta upp en fråga som jag har redan börjat få. För här nere hos oss var det ju nu rackans kallt för att vara här under ett antal nätter. Nu är det ganska många som har fått skador på blad. Gärna på sådana blad som växte sent på hösten för att man kanske gödslade lite för sent förra året, vilket man då inte ska göra. Så att bruna, torra blad som sitter på till exempel lagerhägg, då kan det vara enstaka blad eller hela grenar eller någonting sånt. Plantan är inte död.
Den fick som en liten kyss av kylan.
Ja, så att där kan man ju då bara titta på den. Om man nu mot all förmodan skulle ha tagit livet av en lagerhägg, ja, då hämtar den sig inte efter beskärningen, men annars gör den det. Så att det är bara att klippa bort de grenarna.
Jag vet att för ett par vintrar sedan våra lagerhägg hemma så var det just det här, liksom, jag tror att det var första programmen som vi gjorde tillsammans. Så,
ja.
Då var det också så här kallt, de var jättebekymrade. Att den,
ja.
Men så gick vi och klippte av. Så här, ja. Och faktum var att vistens var inte grann där i början, men sen det tog en liten bit in på säsongen så började den vakna till liv igen.
Ja. För den
det är rätt fantastiskt.
Ja, det är det. Trädgårdslivet, och det är väl därför jag så enormt trivs med det. Mm. För det är så fantastiskt. Alla små grejer, det bara fixar sig.
Ja.
Det finns liksom redan där. Det är bara, ibland ska man vänta. Ibland ska man vänta länge. Ibland ska man bara göra något litet. Mm. Och så liksom, puff, så ordnar det sig.
Ja. Det är något jag har lärt mig också. Tålamod är också något man har lärt sig i det här programmet. Att man får ha lite grann av den varan.
Man är nog betjänt av att ha det och tycka om, alltså, det här med resan mot någonting. Att när man planerar en trädgård eller när man gör någonting nytt så kommer man hem med något litet som ska bli större. Och det är också en grej som man kanske ska gilla.
Men då kan vi bara konstatera att i dagens, hur står det till? Ja, det kan se hemskt ut, det kan bli kallt och den kan bli brunt och den kan se ut som att innan du sätter yxan i den och gräver upp den och har en liten jordfästning så kan man kanske göra en liten beskärning och lite försiktigt och så hoppas man på det bästa.
Mm. Det gör man.
Ja.
Så gör man.
Men det faktum är att just de här, vi pratar om de här kalla nätterna, så jag var ju så jätteglad. Vi flyttade ju in vårt stora olivträd.
Ja.
Den har faktiskt klarat sig, så även om inte vi har ett helisolerat uterum och så slängde på lite vävduk över den.
Mm.
Ja, den har ju mått hur bra som helst. Den, visst var det lite kallt och visst var de här kalla nätterna som var lite orolig, men den verkar faktiskt må bra.
Ja, men där är ju en hel del som, alltså det här med skyddade lägen som vi håller på, eller jag håller på att tjata om. Det betyder mycket det här med mikroklimatet också. Det är klart att oliven, om den står i minus 10 grader hela tiden, alltså det blir ju för mycket. Men tillfälliga sådana svackor, alltså de hade ju snö i Spanien för inte så länge sedan där de aldrig hade haft det på väldigt länge. Och så.
Nej, just det.
Alltså det är också så, naturen, den, ja.
Men just det, man märker att man flyttar växterna nära, även om du kanske inte har som jag har då inte isolerat, så märker jag att fasaden gör ju att, alltså, huskroppen är varm i sig också. Mm. Liksom.
Ja, du har ett stenhus.
Ja. Så att det var nog därför den mådde ganska bra.
Ja. Mm.
Visste du att
visste du att? Jo, en sån här liten annan grej som folk ofta inte vet. Men vi får ju frågor om jord och tror du jag kan plantera ditten eller datten? Där är jättefuktigt eller så. Ja, bör vi då säga att det är kanske inte det bästa stället och så. Men för att få en bild av hur egentligen det är med jordens dränering.
Mm.
Och då är det väl kanske mycket i de här nya områdena här runt Malmö, Lund och så, där vi har lite tyngre jordar och så. Mm. Det kan bli too much av tyngd för nya plantor. Mm. Men vill man testa lite dräneringsförmåga så gör man så här. Nu tar du fram en spade och sen så gräver du en grop som är 60 cm i diameter. Och sen så gör du den 30 cm djup och sen häller du i vatten. Om jag gör det hemma hos mig, då lovar jag dig
som att
det...
Slurf.
Precis, för jag bor ju på en
liten lucker fin lätt sandjord.
Ja, du kan detta nu. Så om det är så att det säger slurp inom 10 minuter, då har du ju en ganska, eller en väldigt vädrenerad, sannolikt mycket torrjord. Mm. Då behöver du göra vissa saker.
Eller så har man den styva lerjorden som du brukar säga, och då står och den kvar, då har du ett litet fågelbad.
Ja, då har jag ett fågelbad. Om du fortfarande har ett fågelbad efter mer än en timme, då har du en förmodligen väldigt blöt och kanske kompakterad mark. Så det är tipset för många av er som inte riktigt vill inse är att ni behöver kanske göra någonting åt er jord. Ni som nu gör testet och ser att ja, men det här gick ju bra, gläder. Och ni som ser att 2 dagar senare så står det fortfarande vatten, ja, då får man nog börja tänka, hur ska jag lösa detta lilla bekymmer som jag nu har?
För det så går då kan man göra så, gör det testet och sen tar du och ringer till Annika och hennes kompisar på plantfoppen och så här, då det står fortfarande kvar här. Ja.
Då brukar vi kunna rekommendera kanske anläggare eller så som håller på med dräneringsarbete. Mm. Ofta kommer du ju inte dit hän, utan man kan ju lösa saker på andra sätt. Men det är i alla fall ett bra
jordakuten,
sätt att göra det.
Hallå?
Ja, den kan du ju öppna.
Det är som att jordakuten kanske någonting ska registrera det varumärket. Nu ställer man sig frågan, vad kan man göra på 4 kvadratmeter, Annika?
Och vad ska vi då göra på de 4 kvadraten?
Ja, det är ju odla kanske.
Ja.
Peta ner några små frön.
Ja, vi kan, alltså nästa gång så tror jag att det handlar lite mer om frö, för det ska det handla om. Men nu då, om vi nu ska ut och göra någon check sak på, nu använder jag ett ord som du har lärt mig, check. vårplantering. Uh-huh. För tidiga flygare blir nu det här lilla temat. Den här 4 kvadratmeters planteringen, det är inte så att jag tänker mig att den ska vara någon exakt form eller så, utan det är bara för att man ska få ett en liten hint om hur mycket växter kan man ha på de här 4 kvadratmeterna då. Mm. Så i den här planteringen så hamnar det nu för de tidiga flygarna som vi vill ha i vår trädgård, om till exempel någonting som på svenska har fått namnet dvärgsälg. Det finns en sort av sälg som heter Mount Aso, som jag är barnsligt förtjust i, för den har rosa videkisa. Alltså, det är nu du ska tycka, så fint.
Att du överhuvudtaget har liksom något som är färgklick, liksom, som inte olika nyanser av grönt och grått.
Det blir mer. Alltså den här mount också, blir inte så där vansinnigt stor. 1,5 meter kanske där kring. Och den går upp till zon 4 för våra mer köldtåliga vänner norröver. På liksom skuggsidan av den här Mount Aso då, så puttar vi in lite julrosor, hybridjulrosor. De får också gärna vara rosa, tycker jag. På den mer soliga framsidan så skulle det kunna vara primula. Det finns en sort som heter Vanda eller Wanda, hur man nu vill. Då är det så, nu har vi en buske och så har vi 5 julrosor. Då hade jag puttat in ungefär 12 stycken primulor där också. Nu börjar det bli nästan bra.
Och men gissa, du kan klämma in en liten grej till.
Alltså 3 grejer kan vara lagom ungefär för 4 kvadratmeter. Men nu puttar vi in någonting till. Det är bara för att jag ska få in bergenia också. Då finns det Baby Doll som är ljusrosa. Hon får också vara med. Mm. För då blir det lite grönt tillsammans med bladen från den här hybridjulrosen då. Så där har vi liksom lagom mycket på 4 kvadrat. Så att ungefär 6 bergenier blir det då också. Nu kommer det fina i kråksången. Nu kommer du ihåg att du har gjort detta. Och så har du tittat på den här rabatten. Och så är det lite tomt där runt busken, för den ska ju breda ut sig.
Ja.
Där tar vi nu i augusti, september och plantera ner sådär 40-50 stycken krokusar. För då kommer det ju de också bidra till att de här flygande vännerna får lite mat tidigt på säsongen. Så där är matsedeln för flygarna.
Ja, visst. Alltså, herregud, alltså, jag hoppas att ni är nöjda. Alltså, det är en liten buffé av blomster och prakt. Ja.
De kommer att bli jättenöjda. Och nästa gång då så ska vi prata lite om sådor och lite så.
Mm. Jobba lite med det du hittade i frökatalogen kanske?
Mm, det skulle man kunna tänka sig. Vad tror du?
Det blir spännande. Och ni som är lite nyfikna, så håll utkik efter nästa avsnitt. Det kommer vad tiden lider. Och ställ gärna frågor via Facebook eller vår Instagram. Det finns inga dumma frågor. Det finns bara kloka svar från Annika Schelin.
Trädgårdssnack.